Hej och hjärtligt välkomna till det 96:e avsnittet utav Kulturbarnen, podcasten Kulturbarnen. Med mig, mångsysslaren Pontus de Wolf.
Och mig, författare och kulturjournalist Ida Thirén. Välkomna!
Ja, vad härligt.
Äntligen,
är vi välkomna.
Äntligen är vi tillbaka. Ja. On popular, by popular request.
Ja, det känns skönt att vara, alltså för ens egen skull, att vara tillbaka. Jag minns inte riktigt hur man gjorde det. Men jag känner på mig att det kommer bli bra.
Nej, jag har typ glömt bort att jag hade en podcast. Det var min pappa som bara, nu har jag hört alla avsnitt, det kommer nästa. Jag bara, just det, jag har ju en podd.
Ja, ja, men det, man vill hålla hårt i den. Jag blev påmind för att jag hörde talas om en ny podcast som heter Kulturråden. Har du hört om den?
Just det. Mm.
Just det.
Ja, precis. Jag är lite bekant med Soraya. Hon har gett mig en tv.
Ja.
Hon som har podden.
Jag är jättebekant med henne också. Soraya Hashim, som är en veteran. Hon har väl haft ungefär 9 poddar på olika ställen.
Och jobbat på radio. Så.
Ja, precis. Men hon, Palme Lydebrant och Cecilia Suhaid Gustafsson, de har en kul take på det tycker jag. De svarar på lyssnarfrågor och lyssnarproblem genom att ge kulturtips. Alltså kulturråden. Mm. Det tycker jag var fiffigt.
Mm.
Jag tycker det är bra. Det finns plats för fler kulturbåddar. Tillsammans är vi starka.
Det finns aldrig nog.
Nej.
Mm, verkligen.
Exakt. Men då kom jag på att det där namnet det påminner ju om någonting. Vad kan det vara? Vad kan det vara? Och då kom jag på att jag har ju en podd med Ida som heter ungefär samma sak.
Jag tänkte, jag sitter ju i kulturråd, jag jobbar ju med kulturrådet.
Ja.
Så jag blev
dubbelt
lite förvirrad där. Ja,
mm. Ja. Du kanske kan gästa någon gång.
Det var dubbelt, just det. Ja, precis. Nej, men har du några problem vi kan lösa med kultur, Pontus?
Alltså jag skapar ju mig mina problem genom kultur, kan man säga.
Yeah. Det är genom att, det är både problemet och lösningen.
Genom att ha valt den här banan så får jag jättemycket problem.
Jo, tack. Jag fick precis besked från Skatteverket. Så att jag har också vissa problem. Så jag vet vad du menar. Mm.
Precis. Så att det här är väl som en självterapi. Jo, men jag löser mina problem
och
med mera problem. Nej, jag löser min kultur genom mer kultur. Så kan man ju säga.
Det är självskadebeteende
och kombinerat
självråd. Jag både skapar
mina problem och löser dem genom kultur.
Både självskadebeteende och självbotemedel. Vad heter det? Både självskadebeteende och...
Ja. Jag tror vi fattar vad vi menar vid det här laget.
Stryk det! Jag försökte förstilla det.
I alla fall.
Ja.
Men jag har upptäckt någonting jag gör. Det är att, vilket ju är en klyscha och... en standard kan man säga att man går in i ett lugnare tempo på sommaren.
Mm.
Och då är ju det både för att liksom varva ner och samla nya krafter, kanske så här, vad säger man, tömma dopamin för att
fylla
liksom
på
kunna
och tömma
Ja, exakt. Hamna i lite balans, klänsa sig rent, men också kulturellt, för att då jag känner att jag tar in kultur mycket, mycket långsammare nu under sommaren. Liksom.
Mm.
Så att jag går runt och tar in liksom något visdomsord här och där. Och sen så tänker jag på det i flera dagar. Och liksom ger det tid. Och liksom funderar på alla mina... liksom, vad jag håller på med, hur jag brukar spela in och vad jag så här, hur jag ska lägga upp min höst ut efter de här liksom, kunskaperna då, som är nya.
Mm.
Och festligt nog så har flera utav dem kommit ifrån komikern John Cleese.
Oj!
Han liksom dök upp i min Twitter-feed några gånger. Nej, vad kan du om John Cleese? Ringer en klocka?
Nej, Pang i bygget är min pappas stora favoritserie. Så att jag har ju sett alla avsnitten och sånt där. Så jag är ju väldigt bekant med honom, för min pappas idol.
Ja, jag började i Monty Python, Flying Circus.
Just det,
där
Monty
han
Python. Ja, precis.
En av de
brittisk
ledande.
Komiker, för de som inte är bekanta med honom.
Ja, legend. Nu lite kontroversiell politiskt. Men det är väl liksom på senare år som han är lite det här team... kvinnor och män är män. Ja, precis. Men han tippar inte över att vara helt i liksom...
Jordan Patterson.
Ja, eller J.K. Rowling-facket, sådär.
Men, just det. J.K. Rowling.
Men det där kan nog andra mycket mer om. Han är ju han är spännande på det sättet att de har ju liksom, de kom ju ut, de har ju normaliserat crossdressing i Storbritannien och stora delar av världen genom sin liksom humor, vilket är spännande.
Fast har de verkligen det? Jag måste fortsätta det här påståendet.
På den tiden var det väl så, eller?
Fast jag menar, problemet är väl att är det ett normaliserande när man gör det till något skämt? Alltså det är som att säga att så här, om du säger så här, minstrel shows, alltså när vita målar ansiktet svart och så gör en parodi på svarta, det är ju inte som att man normaliserar svarta. Alltså det är ju lite som, det är ju så roligt när man klär sig till kvinna liksom. Alltså man, det är ju ett skämt. Ja. Och då, det är ju nästan motsatt verkan, istället för att det bara får vara så. Att säga, man kan klä sig. Förstår du vad jag menar? Att det är inte lika kul när kvinnan klär sig till man. Det är ingen som skrattar. Nej. Så det är ju, jag vet inte om det normaliserar, i alla fall det bara gör saken spä på. Men det var bara en filosofisk tanke.
Ja, gud ja. Han verkar i alla fall tänka på det där ofta. Men det var inte det som hans klok. Men han har hållit väldigt mycket föreläsningar. Och även liksom stand-up som är i den formen. Där han pratar om kreativitet och humor som ett liksom hans sätt att nå ut. Eller liksom formulera eller kommunicera sin konst. Och då är det två utav hans teorier då som har liksom fastnat hos mig. En som har varit väldigt signifikant för den gångna våren och en som kanske jag blickar framåt lite med. Är du med?
Jag lyssnar. Vända ord. Vända vokal.
Ja. Och en grej som han tar upp är att, det är egentligen ett kort klipp.
The thing that will stop you being creative so effectively as the fear of making a mistake. Now, if you think about play, you'll see why. True play is experiment. What happens if I do this? What would happen if we did that? What if? The very essence of playfulness is an openness to anything that may happen. A feeling that whatever happens, it's okay. So you cannot be playful if you're frightened that moving in some direction will be wrong. Something you shouldn't have done. I mean, you're either free to play or you're not. So you've got to risk saying things that are silly and illogical and wrong. And the best way to get the confidence to do that is to know that while you're being creative, nothing is wrong. There's no such thing as a mistake. And any drivel may lead to the breakthrough.
Det handlar om hur risken för att göra misstag kväver kreativitet och konstnärlighet.
Gud, ja.
Och hur man som konstnär eller kreativ måste hitta, för att bli liksom som för att hitta sin fulla potential, så måste man hitta ett sammanhang där misstag inte finns med liksom på radarn. Misstag kan ju ske genom att man till exempel blir kritiserad eller blir rädd för att göra fel i någons ögon eller vara töntig eller larvig eller sådär. Och det rimmar väl väldigt mycket. Det är liksom en kamp som vi alla som kreatörer får ta någon gång. Det här liksom, jag får inte göra så eller jag får inte göra si. Och han menar då att till exempel i hans fall så är humor ett sätt för honom att ta sig runt det. Att så här, om han är rolig så kan han säga vad som helst. Och då finns det ingen liksom risk för att göra bort sig. Och det här har tagit starkt intryck på mig, för att jag har ju en ganska ny situation i min studio som jag har berättat om. Att det har bytts ut en massa folk och liksom sitter en massa producenter där som jag gillar jättemycket. Och där har växt fram en kultur där vi så här spelar upp en massa musik för varann hela tiden. Inte för så här, shit, kan du säga vad som är fel på den här så att jag kan förbättra det? Eller så här, snälla, kan du säga att det här är bra? Utan att man verkligen är så här, lyssna på det här, så här, var med på det här, kolla vad jag kan visa upp för dig. Mm. Och det är någonting som jag, de yngre som har kommit in där, som kommer från en så här skolmiljö där man typ har ett uppspel på fredagar för att visa vad man har gjort och så ska man bli bedömd. De tycker det är skitläskigt att spela upp musik, mm, för att det är någon slags så här prestation då. Att det är så här, som ett prov.
Ja.
Medan jag blir så här, jag blir mer och mer så här, shit, vad, vilket förtroende och vad glad jag blir att du så här visar upp. För jag lär mig jättemycket av att de här yngre kollegorna till exempel visar upp någonting som de har gjort. För att då visar ju de mig så här, det här, kolla den här världen har jag varit och doppat tårna i.
Just
så här, nu kan jag visa den för dig.
Också kul att någon bryr sig om det man gör, att man inte är så ensam i det liksom.
Ja, men det är verkligen en så här, jag förstår varför folk liksom håller sin grej för sig själv tills den är klar.
Ja, och det kan, jag är ju väldigt mycket sån alltså.
Ja, hur tänker du där? För det är väl, hur tänker du där?
Ja, alltså det är faktiskt kul att ta upp det här, för att idag, jag har så mycket att berätta, men jag befinner mig just nu utanför Vadstena. Alltså Vadstena. Det här klostret finns ju där. Ute på landet och sitter och tittar ut över Östgötaslätten.
Just det.
Får jag man säger. Så jag sitter och tittar på en veteåker. Jag vill bara ha det här med, for the record. Mm. Det är lite sjukt att jag sitter och kollar på veteåker, för det är inte ofta jag gör det. Men jag är på bröllop. Min brorsa ska gifta sig imorgon med sin flickvän. Grattis till dem. Lydus lyssnar på podden också, så hälsa till dem. Men nej, men jag i morse, eller innan jag åkte till det här bröllopet, så faktiskt lämnade jag ett printat manus till min goda vän Oskar som bor under mig. Det är också nära vän till mig och granne, vilket är en perfekt kombination. Och hans tvillingbror Erik. De ska läsa, de är jättestora läsare och läser jättemycket och är väldigt bra på att läsa och ge feedback. Och det, jag vill bara passa på att nämna, det är ju inte självklart. Alltså, till exempel min mamma, alltså I love her. Det är verkligen ingenting ont. Men hon får läsa någonting, då säger hon bara, men det var bra. Hon har inte den riktigt ögat för att peka ut vad är det som är bra eller vad är det som är dåligt. Så att det är inte så hon läser. Hon läser för njutning, vilket jag kan lite avundas, för att jag är ju så arbetsskadad. Jag läser ju och ser direkt, aha, det är det här. För det som nu i kulturen, det är ju exakt det jag gör. Eller alltså säger, okej, det här är problemet. Eller det här är det som är bra. Mm. Liksom, jag kan ju se direkt vad det är. Ja, det är dåligt redigerat, det är dåligt redaktörat, det är för långt, det är för kort. Alltså, så här, jag kan ingen dramaturgi. Alltså, de här sakerna ser ju jag. Mm. Och det är ju inte alla, det måste ju, man ju ha lite kunskap, för att, teknisk kunskap liksom. Och det är ju inte så många, det är ju ett jobb liksom. Men vad jag skulle säga var att jag tycker att de är bra på att läsa. Och så då har jag bett dem att läsa mitt manus. Och det jag vill komma till är, det här är första gången någon läser ett fullständigt manus som jag känner mig ganska nöjd med. Mitt förlag har fått läsa tidigare, men då har jag verkligen inte känt mig klar. Så det här känner jag, men det här är ganska nära vad jag tänker mig att det ska sluta. Så jag är ju inte nervös så, men jag är väldigt spänd för att se vad de har att säga. För att om de säger till mig så här, nej, det här funkar inte alls, då kommer jag ändå ta det på allvar, för jag har stort förtroende för deras smak. Men säger de till mig att det här ser bra ut, då vet jag att jag, då bekräftar det jag känner. Men anledningen till att ta upp det här är för att nu har jag hållit på med det här manuset nästan på heltid i 3 år.
Ja.
Eller ja, jag har hållit på med det 3,5 år och haft idén i 10 år ungefär. Ja, 2013. 10 år har jag hållit på med den här idén i bakhuvudet, på backburner, och sen 3,5 år aktivt. Nu visar jag det för någon. Det är liksom, det säger ju någonting. Jag har visat ett kapitel tidigare för Oskar och min vän, men, och några versioner för mitt förlag, liksom lite olika utkast. Men det är ingen som har fått läsa för nu. Och anledningen som jag ser det, för min anledning, det är för att jag uppfattar att, jag vet inte hur det är med musik, men när man skriver, det är ju så mycket som ska falla på plats, och det kvittar ju om en sida är bra, för att om inte alltihopa hänger ihop, det måste ju ske någonting, en slags alkemi, och det ser man ju inte förrän det är klart. Alltså man kan ju inte veta om en bok blir bra för man läser slutet typ. Alltså det är ju en helhet som ska hänga ihop, och därför blir det så svårt, för att om någon kommer med feedback tidigare i en process och bara, nej, jag tycker inte det här är bra, då riskerar man att tappa lite modet när man själv vet i mitt huvud hur bra det ska bli. Och det går ju inte att kommunicera förrän det är klart, och en bok tar ju så otroligt lång tid, alltså vi snackar ju flera år ofta. Men jag tycker att jag har en ganska bra analogi här som jag har utvecklat under åren och ofta kommer tillbaka till, jag kanske har nämnt det i podden, men jag tänker ofta på det här nu i säkert 20 år, den här metaforen. Men jag tycker, för mig är det, och samma sak med min första riktiga bokmanus som jag verkligen var nöjd med, alltså första romanmanus, jag skickade in när jag var 25. Jag skickade in en novellsamling innan och en kort roman innan, men min första riktiga roman skickade in när jag var 25. Och den, då var jag liksom, hade inte någon läst den för jag skickade till förlaget. Typ, kanske min mamma eller någon. Men det var lite samma grej, så jag har tänkt på det här länge. Och jag tycker att det är lite som ett mörkrum, man ska framkalla ett fotografi. Alltså om man släpper in någon för tidigt i den här processen, alltså om du öppnar kameran när det är ljus, då är din film helt förstörd. Ja. Om du går in i mörkrummet och någon öppnar dörren, det är inte förstört, men det riskerar att bli skadat. Så är det mitt process, du ska ha de olika vätskorna och liksom hänga upp den. Och öppnar du dörren när det är liksom på tork, det är fortfarande lite riskabelt. Mm. Och du vill känna att bilden är helt framkallad och klar, då kanske du kan visa för någon. Det behöver inte vara inramad, det kan man ju ta sen. Mm. Men jag behöver känna att fotot är så pass intakt att det inte blir förstört av lite ljus. Och då kan jag visa det för någon. Och så känner jag med min bok nu, att så här, nu är det ganska solid. Jag kan ta feedback, jag kommer inte bryta ihop, jag känner mig ganska nöjd. Mm. Jag har kontroll över mitt manus. Nu kan jag visa det.
Ah. Spännande. Så. Det där är så...
Ja. Det är bara ramen kvar.
Ja, det är många saker jag tänker på. Musik är ju annorlunda på det sättet att om jag släpper in någon i det där mörkerrummet så förstörs ju inte musiken, men jag släpper ju in någon annan. Det förändras ju.
Alltså tappar du motivationen? Alltså, hur känner du inför det?
Nej, det gör jag inte. För att jag tycker att liksom... man måste ha klart, det är väldigt sällan någon bara säger det här är dåligt. Eller den här biten är dålig. Det får man ju liksom klappa sig på axeln för att nu, både du och jag tror jag har nått någonstans med vårt själva hantverket. Att vi liksom kan ju stava.
Jag måste bara säga, exakt, jag måste bara säga en liten kommentar. Mm. För att det är jättestor skillnad nu när jag lämnade manuset till de här, för att de har båda två läst min förra bok. Mm. Och tycker väldigt mycket om den. Alltså tycker jättemycket om min förra bok. Och då vet jag ju så här, okej, de vet vad min nivå är. Så det är inte lika skört som om de aldrig läst något förut. Och då sitter man här och bara, oj, tycker de att jag är dum i huvudet? Typ. Tycker de att jag är sämst på att skriva men vill inte såra mig? Typ. Nu vet jag ju så här, okej, de gillar jättemycket min bok. De vet vad min grundnivå är. Då kan de säga så här, nej, det här är inte lika bra, du kan bättre. Det är en helt annan sak än om de bara inte visste. Ja, vad var det?
Ja, nej men att man liksom, man får lita på sin förmåga liksom. Vid det här laget. Och sen så kan man ju... Mm. Alltså jag är inte lika sökande längre efter så här min röst. Utan nu är jag bara... Den har
just
jag hittat.
Just
så att jag är ju mer så här... hur långt kan jag stretcha den? Och så här, hur mycket kan jag visa? Sen gör jag ju hela tiden framsteg. Som till exempel var mitt självförtroende är när jag gör så här modern musik. Det har jag blivit mycket bättre på senare år. Men tillbaka till mörkerrummet. För att det är där... Ah. Där går man in och säger... För det gör vi ofta i min studio så här, när vi spelar upp för varann. Då brukar jag säga så här, här kommer en liten somrig bit. Här kanske man ska sjunga lite så här. Och då så här, vad hör du? Brukar jag fråga då. Och då kanske någon bara säger så här, men sån här musik, alltså du behöver typ inte ha text. Du kan bara ha en samplad mening typ. Och så upprepa den. Så när jag släpper in någon i mörkerrummet där så blir... Jag riskerar inte att få min musik förstörd. För jag ser upp så mycket till mina kollegor där. Att jag får den ju... Beroende på vem jag frågar så får jag den lite förändrad. Liksom. Att så här,
men jag tänker att riskerna är också att man själv blir... tappade. För jag tänker också att en aspekt av det här är ju inte bara att det ska bli förstörd för att någon säger ger en fel feedback, utan också att man känner så här att man tappar lite den här personliga intima relationen, så här, det här är jag och mitt foto som jag har en vision.
Ja, just det,
och
ja.
När det kommer in någon annan, då kanske man plötsligt inte har den här suget längre, för det känns som att den är redan gjord på något sätt, eller man pratar sönder den. Jag tycker så ofta i mitt liv har jag hört folk som bara, jag ska skriva en bok, den ska handla om det här och det här och det här. Jag bara, men skriv den då. Alltså, och så gör de aldrig det, för att man har redan pratat sönder boken innan den ens har hänt.
Ja, men där tror jag musik är lite mer ett äventyr, så här. Vad kan hända här? Att det finns en magi och att det liksom i grunden är en samarbetsprocess. Så att det är ju inte, man får inte vara rädd för att ta in andra, liksom, på något sätt.
Det är väldigt svårt att samarbeta i böcker, alltså det är väldigt sällan det blir bra när man är flera människor.
Eller på en tavla.
Men en duktig redaktör kan ju fungera så.
Kan det
den här dolda positionen. Ja, det är ju lite dolt jobb. Ofta. Mm. Jag tycker det är intressant. Ibland när jag läser böcker, jag bara, shit, det här var riktigt bra. Man kan se att man har jobbat hårt med den här boken. Då blir jag nyfiken på vem redaktören är. Och det brukar väldigt sällan stå vem som är redaktören. Och nu när jag har en blick för det, så kan jag verkligen känna, shit, det här personen. Eller tvärtom också. Man bara, okej, den här redaktören vill jag inte jobba med. Vem är det här? Mm. Varna mig.
Ja. Ja. Men där är det så, jag lever ju så mycket på att släppa in andra, för då blir jag själv insläppt i andras grej liksom.
Ah,
och så tar man varandras kvaliteter och utnyttjar dem. Det finns ju liksom så här beatmakers och producenter där som är on top of the world verkligen, men de kan inte någonting om ackord, eller de kan inte spela en gitarr. Ah. Så att där kan jag verkligen låna ut mig. Och liksom, alltså det blir ett sånt himla flöde med bara liksom så här enkla, snabba produktionsvägar, kan man säga. Men där kommer jag också in på min andra John Cleese uppenbarelse som jag haft. Som är rolig. Och där, den handlar om att han upptäckte att i det här Monty Python-gänget då, de var ju 6-7 stycken.
Alla var, det här komikergänget, ja. För de som är yngre och inte vet vad det här är.
Precis. Life of Brian, Meaning of Life var ju deras långfilmer. Och så hade de den här serien på 60-talet. Då de var olika manusförfattare allihopa och jobbade i teams. Och vissa var väldigt så här, jobbade mycket med så här absurd humor. Andra med lite så här surrealistisk humor, och Anna, så här, en skrev alla deras låtar och sånt där. De liksom kompletterade varandra.
Ja, de hade så uttalade roller, så intressant.
Ja, de jobbade i team om två oftast. Förstår jag, minns jag det som från någon liksom dokumentär.
Always intrigued that one of my Monty Python colleagues, who seemed to be to me more talented than I was, did never produce scripts as original as mine. And I watched for some time, and then I began to see why. If he was faced with a problem, and fairly soon saw a solution, he was inclined to take it, even though, I think, he knew the solution was not very original. Whereas if I was in the same situation, although I was sorely tempted to take the easy way out and finish by 5 o'clock, I just couldn't. I'd sit there with the problem for another hour and a quarter, and by sticking at it, would, in the end, almost always come up with something more original. It was that simple. My work was more creative than his, simply because I was prepared to stick with the problem longer. So imagine my excitement when I found that this was exactly what MacKinnon found in his research. He discovered that the most creative professionals always played with the problem for much longer before they tried to resolve it, because they were prepared to tolerate that slight discomfort and anxiety that we all experience when we haven't solved a problem. You know what I mean? If we have a problem, and we need to solve it. Until we do, we feel inside us a kind of internal agitation, a tension or uncertainty that makes us just plain uncomfortable. And we want to get rid of that discomfort. So in order to do so, we take a decision. Not because we're sure it's the best decision, but because taking it will make us feel better. Well, the most creative people have learned to tolerate that discomfort for much longer. And so, just because they put in more pondering time, their solutions are more creative.
Han hade problem att han inte blev klar i tid. Han gick alltid det extra varvet liksom. Medan hans kollega då alltid hade ett snabbt svar och ett bestämt svar. Eller kunde gå till någon och säga så här, vad tycker du om det här? Ja, det blir bra. Det tar vi. Att man så här tar någon annans ord och liksom fyller in. Men han fann då att han satt alltid liksom till långt in på nätterna för att liksom lösa, skriva klart sin sketch eller lösa ett problem. Medan då hans kollega gick ut på krogen eller något sånt. Och då kom han fram till att hans lösning, att det ledde alltid fram till den mer kreativa lösningen. Alltså någonting mer nyskapande eller liksom att det fanns, då fanns det ingen, han tyckte att det var någonting farligt med de här snabba besluten, för att de de liksom, är man så trygg och säker i sig själv, så det har man tagit ifrån konventioner liksom.
Så att man, om man är för trygg med sina beslut, då betyder det att man är för nära konventionen och stereotypen.
Och det är väldigt bra om man såhär, jobbar med tv eller liksom såhär, hon är så trygg chef för hon vet exakt vad man ska göra i alla situationer. Då blir det ett väldigt,
alltid har gjort.
Ja, men exakt, då blir det ett väldigt professionellt, då blir man så här bäst i Sverige på någonting genom att göra det. Och i såna roller kan man ju inte så här, ge mig en timme så ska jag svara liksom, för att det brinner om man är brandman eller någonting.
Jag vet ju inte ett piss om någonting, så det är ju ett bra tecken då.
Ja, ja visst. Ja, men det blir väldigt kreativt. Men och då sa han att de att vid den här punkten när man börjar känna att det är ett problem i ens text och att man inte kan liksom ha ett svar på en gång, då sätter kroppen in en ångest och en så här att man vill därifrån, att den försöker distrahera en, att så här, gå ut och dricka öl istället eller gå och göra någonting annat, att så här, ta en mikropaus,
försvarsmekanism typ, för att komma bort från den här osäkerheten.
Precis, så att han sa att det man kan öva på för att liksom bli en bättre konstnär, det är att vara medveten om att man måste liksom förbättra sin tolerans gentemot den här ångesten. Att man måste liksom, när den kommer så här, gå och ta disken istället. Gå och ta disk, eller så här, lyssna på en podcast, eller så här, dammsug. Mm. Då måste man tolerera den ångesten och fortsätta att skriva på problemet liksom.
Eller starta en podcast och driv 100 avsnitt medan du är halvt deprimerad. Det där funkade ju bra för mig.
Du är glad idag. Nej, men att
idag liksom, är jag glad. Ja. Jag har inte haft sport på 3 veckor. Ja,
Men det är något väldigt fint. Och den tänkte jag på. Jag var ute och sprang här nu innan vi... och den är ju liksom lite så här också. Att så här, åh, nu är jag så trött. Men då måste man bara så här, tolerera att fortsätta springa. Alltså man måste komma över den egna... Man måste liksom bli starkare än sin kropp som håller på och skriker åt den att stanna liksom, och göra någonting annat.
Det är ju lite så här klassisk buddhistisk tanke om acceptans, att bara så här vara i det.
Ja.
Vara i känslan.
Ja, nej, men så att jag har liksom, samtidigt som jag där som jag beskrev nyss, att jag så här bollar över till en annan producent och så blir det gjort liksom. Den har jag fått ifrågasätta med den här andra John Cleese-teorin. Att så här, om jag håller den för mig själv och jobbar vidare lite, så kanske det kommer en mer kreativ typ av musik utav det. För att jag har ju, som jag sa, någon kunde ju svara på en sekund så här. Du ska sampla det här bara, så kommer det bli bra, det blir en hit. Mm. Och så var liksom problemet borta. Medan om jag hade liksom fått chansa mig fram eller så här experimentera, då hade det säkert blivit någon musik som inte fanns tidigare. Utan...
Ja, alltså det här passar väldigt bra in på en sak som jag har tänkt på väldigt mycket de senaste åren. Det var något som slog mig väldigt, väldigt starkt. Precis i perioden precis när jag träffade min gille, det är nu 2,5 år sedan. Mm. Eller festman till och med. Ja, men i alla fall. Det var ju i december för ungefär 2,5 år sedan ungefär. Då bodde jag, jag precis kommit hem från USA, bott i USA, så jag var hemma några månader i Sverige. Min bok hade släppts. Det hade inte blivit som jag hade hoppats för pandemi och typ, man hade hoppats sälja boken utomlands, så blev ingenting. Så den biten var jag höll på i 10 år med någonting och så blev det ingenting mer. Liksom, jag kände mig väldigt besviken. Och sen hade jag då varit singel i 5 år, inte ens knappt haft någon andra dejt. Alltså varit helt singel 5 år, knappt, du vet, någonting.
Mm.
Jag bodde hemma hos mina föräldrar i Värnamo och tänkte, jag visste inte om jag skulle vara kvar i Sverige eller i Värnamo eller i Stockholm. Så, så jag bara, okej, jag har ingen aning vad jag ska jobba med. Jag vet inte, jag är trött på att vara journalist, jag vill inte göra det. Och det har jag ju precis slutat med senaste åren. Ja. Utom små grejer här och där. Så jag bara sa, okej, jag vill inte jobba som journalist längre. Min bok blev inte det jag hoppas. Jag kan inte räkna med det heller. Mm. Jag vet inte var jag ska bo någonstans. Jag har ingen partner. Och jag kände bara, jag vet ingenting. Alltså, det är alla de tre byggstenarna som man brukar ha. Man brukar ju ha i alla fall boende, jobb, relation. Någon av de tre grejerna brukar man faktiskt ha oftast.
Någon av de tre.
Ja, jag hade ingenting. Och inte pengar heller såklart. Liksom. Så jag bara så här, och jag vet ingenting. Jag är verkligen så bara, okej, universum, show me the way. Jag ger upp. Jag har ingen aning vad jag ska göra. Och det var här typ så här i december. Och då, det som kom till mig så otroligt starkt då. Det var verkligen så här. Det svåraste för människor i världen för människor är ovisshet. Det är det svåraste som finns. Mm. Vi har ändå det här konstanta kontrollbehovet. Att i alla fall försöka få en illusion om att vi har koll på läget.
Ja.
Sen kanske vi ändå inte har det. För att, jag menar, jag kanske skiljer mig slut imorgon. Jag kanske dör imorgon. Alltså, min hälsa, jag kanske får cancerbesked imorgon. Eller,
inte på
alltså,
din brors bröllop, det vore för.
Nej, usch, det vore faktiskt. Nu räcker det. Men, men allting är ju förgängligt hela tiden. Så ja. Det är ju inte som att någonting är säkert någonsin. Men vi har i alla fall en illusion om att så här, nej, men nu är jag gift. Nu har jag ett jobb och sådär.
Mm.
Man kanske får sparken, men det vet man ju inte. Men i den stunden visste jag vet ingenting. Och det tycker jag, det kände jag väldigt starkt då. Och det tror jag fortfarande att det är det svåraste som finns för människor. Det är den här ovissheten. Ja. Sen när man väl vet, hade någon sagt till mig, Ida, du kommer träffa ditt livskärlek om 3 månader. Då hade jag bara sagt, fett, då ska jag njuta av att vara singel.
Ja,
men
ja.
Man kan inte njuta när man är så här, kommer jag någonsin träffa någon 5 år, ingen vill ha mig. Alltså då är man ju i den staden.
Mm.
Eller då med jobb, att någon sa, Ida, om 4 år kommer du ha en bästsäljare. Ta det lugnt, liksom.
Ja, just det.
Njut av att du inte behöver folk dra i dig.
Ja.
Alltså, men det är ju inte så lätt att njuta av det, för man vet inte om det någonsin kommer hända. Nej. Så att, det är just ovissheten som är det jobbiga. Alltså, det är ju att vara led, alltså att semester är ju inte jobbigt, men att vara arbetslös är jobbigt, även om man får samma pengar.
Ja,
så att det är just det här när man inte vet. Så. Och det har jag tänkt jättemycket på under åren. Och sen mycket riktigt då, några månader senare, jag träffade Gabriel, jag lärde känna honom i februari, så blev vi ihop typ kanske i mars-april. Så att det var ju inte bara några månader sedan jag träffade jag liksom mitt livs kärlek, och vi direkt nästan så här blev jätte ihop och kära. Och så jag bestämde mig för att jag skulle bo hos mina föräldrar en period. Och sen så bestämde jag mig då för att jag skulle fokusera på boken, och sen har jag ju börjat plugga och sådär.
Mm.
Men så allting har ju fallit på plats. Nu känner jag, har jag ju koll på alla tre de här variablerna.
Mm.
Men jag tänkte att liksom, det är just den här ovisshet, alltså det svåraste i livet är ovisshet, och det tror jag verkligen på. Och det du pekar på är ju lite det här, det är ju där mysteriet skulle uppstå. För att tänk om jag då, Ida, 2020 i december, panik swipa på Tinder, jag tar första bästa killen som har ett bra jobb och på Läkemedelsverket och tjänar 45 000 i månaden, skitbra, han har en lägenhet, vi blir ihop, jag blir på smällen efter 2 månader. Jag är inte så kär i honom, men jag måste ju ha en kille. Mm. Alltså, tänk så hade jag gjort så.
Yeah.
Och hakat på något jobb. Jag har fått ett jobb någonstans bara för att det skulle vara skönt om man får pension.
Mm.
Då hade jag ju inte suttit här idag med min jättefantastiska livskärlek. Eller hade jag träffat honom så hade det varit jättekomplicerat. För då har jag varit indragen i jävla Läkemedelsverket kille.
Mm.
Så att, tack vare att jag stannade kvar i ovissheten ytterligare en period, så kunde allting falla på plats. Och jag tror att det är precis det du säger också med kreativiteten. Alltså när man stannar kvar i den lilla extra jobbiga stunden, det är då det plötsligt bara bam.
Ja.
Det är en sån här tro på att någonting större än en själv kan få jobba när man släpper taget.
Verkligen. Och det är också det som är skönt med att släppa stressen för sommaren. För nu är det väl så här, 3 veckor sedan vi släppte ett avsnitt senast kanske. Då hinner man ju verkligen så här, tänka efter på ämnena mycket. Och så här, destillera vad det är som är vettigt att prata om. Alltså nu när vi hörs första gången på länge som gamla vänner. Mm. Liksom, då vill man ju berätta det man har tänkt på. Så att det är en typ av experiment också. Ju, att liksom ge podden 3 veckor istället för 1 vecka. Och så ska man liksom...
Mm.
Plugga in så mycket information som möjligt för att ha intressanta saker att säga. Liksom. Sånt pallar man ju på vår och höst till exempel, när man är i fullt tempo. Ja. Men det är väldigt rolig sommar på det sättet att jag skriver ganska mycket texter här också. Och de fortsätter ju att ta väldigt lång tid för mig. Det har det alltid gjort. Men i låtskrivar- och musikbranschen så är det en form av ångest. Att så här, Musiken kommer snabbt men texten går jättelångsamt. Och då, ja, då förknippar folk det med att de är dåliga på att skriva text. Och i väldigt många fall är det säkert så. För att man måste inte, bara för att man är bra på att skriva melodier, nej, så blir man precis bra på att hitta på ämnen och text. Men det kan gå hand, nej, i hand. Och liksom, det är ju ett mishmash av de två konstformerna, popmusik. Liksom.
Ja.
Men jag,
det är så konstigt att förvänta sig att någon ska vara bra på två så skilda saker. Alltså, ja, det är en ganska konstig förväntan. Man ska bara vara poet och musiker. Liksom. Det är ju två skillade.
Precis, det är bara vi med så här John Lennon, Paul McCartney-komplex som tror att det ska, ja, gå. Men jag anser mig vara bra på text, men har tänkt att så här, jag blir väl snabb på det någon gång i framtiden. I vissa situationer kan jag vara jättesnabb. Men nu har jag liksom omvärderat det till att så här, ja, men det är där jag kan vara kvar i att ge någonting lång tid. Och då jag har suttit med en text i så här 3-4 veckor och den blir bättre och bättre. Och lösningarna kommer utav att jag ger det mycket tid. Liksom.
Ja, det tror jag är en generell regel också i kreativitet. Att ofta är det bra att backa lite och sen komma tillbaka.
Ja, nej, men ibland måste man fånga, och så är ofta musik, att man måste fånga the flash liksom, i en flaska.
Ja.
Att så här, det kan börja bara som en liten så här punkt eller ett hål, eller att man känner en så här, ah, det finns en harmonik, jag måste reda ut vad det är. Och så slänger man ut 8 ackord och en melodi och så här, uff, jag fångade den. Den här säger exakt vad jag vill ha. Och det kan ta en minut eller 5 minuter eller en timme. Och så har man liksom, ja, och så upprepar jag det här si och så många gånger och så blir det 3,5 minut och så har vi en låt liksom. Men sen har man ju hela det här, ja just det, text, schabraket liksom. Och det kan ta flera månader att bli klar med.
Ja.
Kanske lite utifrån den här att man, att det är liksom jobbigt att tolerera den här ångesten just.
Ja.
Det går ju säkert sitta med en låttext i 8 timmar, men jag vet inte fasen om hur många som gör det.
Det är ju som en dikt, väldigt, alltså att man behöver jobba med den fram och tillbaka.
Ja.
Det tar ju tid. Alltså min dotter är otrolig på att, jag ska inte hänga ut henne för mycket, men det här, jag tycker inte det här är någon, hon är ju 10 nu snart. Och hon har otrolig förmåga att plocka upp låtar och texter och melodier. Alltså hon, det har varit ända sedan hon var liten, men det blir bara tydligare ju äldre hon blir. Så att hon kan komma hem från så här, hon brukar promenera hem från skolan. Och då kan hon komma hem och ha sjungit på en låt på vägen hem. Så hon bara, mamma, akut liksom. Jag måste få din mobil! Får jag spela in?
Ah.
Och då spelar hon in de här låtarna som hon har sjungit på vägen hem. Och då har liksom bara kommit till henne. Komplett, ja, liksom, text, melodi. Och så lyssnar jag på dem ibland. Och jag blir helt så här chock. Alltså det är så här ganska avancerade och komplexa texter. Och jag tycker faktiskt det är väldigt bra. Men det har liksom bara kommit till henne som en gudomlig inspiration. Att hon det är bara så här, det kom till mig bara. Jag vet inte vad det här. Och så har hon på sig när hon var bara 4-5 år. Och det är ju någonting, en gåva hon har. Alltså det här är ju liksom lite bortanför vad everyday. Alltså det är ju någonting hon är bra på liksom. Men det är inte lika ofta jag känner så. Alltså jag kan få liknande, faktiskt kan jag inte på det sättet med musik. För det är inte mitt forum riktigt. Men sen är det ju det här att man ska jobba vidare med det. Och hon är ju inte där ännu. Att hon kanske har tålamod att sitta med den där texten. Mm. Eller den här låten. Nöta för att komma vidare. Men det illustrerar väldigt mycket det du säger. Att ibland tar det bara en minut och så är den där.
Ja.
Och så sitter det. Bara kommer det till en.
Ja, ja men precis. Och sen, ja, sen ska man ju bygga klart det. Eller liksom för att...
Det är det som är...
Ja, det är det som är det irriterande, att det där är ju en grej i sig, det hon har gjort där. Den är ju liksom varken bättre eller sämre, men för att andra ska liksom få ta del av det så måste det ju färdigställas på något.
Nej, men det är ju lite sätt. Det som är skillnaden mellan typ bara ren talang och begåvning och alltså faktiskt lyckas med åstadkomma någonting, något materiellt liksom, är ju att man kombinerar begåvning med hårt arbete och disciplin, liksom att man fortsätter. För att det finns ju hur många naturbegåvningar som helst. Vem vet, jag kanske är ett geni på basket. Jag har bara aldrig orkat lära mig tekniken eller träna. Jag orkar inte träna heller. Så att man behöver ju både teknik, stamina och liksom begåvning. Då blir man ju typ Zlatan, men det är ju inte alltid man har alla tre av dem där, så att det måste ju det måste ju vara lite tråkigt också. Det måste göra det tråkiga jobbet också. Redigera och fixa.
Ja. Nej, men jag lyssnade på en annan podcast. Jag har lyssnat på mycket. Det är också därför jag har inte hetsat dig att vi ska spela in nya avsnitt hela tiden. För att jag har som sommarjobb att klippa väldigt mycket podcasts. Så jag lever ganska mycket med det. En del är väldigt roliga. Ah. Eller egentligen alla nya jag har är väldigt roliga. Jag kanske kan berätta om dem nästa vecka. Men en som jag inte jobbar med, men som jag lyssnar mycket på, är basisten i ditt och mitt favoritband Red Hot Chili Peppers, alltså Flea.
Jag ska lite lägga in där, så att han är inte allvarlig på mig i alla fall.
Nej, men vi har pratat om John Frusciante bland annat.
Det gillar vi. Det gillar jag.
Honom älskar vi. Flea då har en ny egen podcast som heter This Little Light. Under de gångna två åren så har Rick Rubin, deras producent, en sån här demonproducent som vi också har pratat om.
Det har jag nog hört ett avsnitt.
Han intervjuar mycket och nu har Flea startat sin egen podcast liksom. Och han, för ett par veckor sedan så intervjuade han då John Frusciante, hans bandmedlem. Som väldigt sällan gör intervjuer för att han känner sig obekväm.
Och är ex-missbrukare.
Ja, precis. Men han är också en av världens bästa gitarrister. Helt godsend. Ja. Och han berättar i det här avsnittet om alla sina gitarrlärare. Och hela hans utveckling om hur han lärde sig spela gitarr. Och liksom vad han har plockat upp, vilka han tyckte var sina hjältar och vad han tyckte var bäst och så här, vilka han kopierade och tills han hittade fram till sitt eget sound och liksom slutade tänka i musicerande som en prestation, utan då ville han bara liksom vara i sin värld och sen visa upp för oss andra allt det vackra han har liksom hört inne i sin värld, och det är därför han liksom spela gitarr. Om du fattar. Så att han liksom använder gitarren som ett instrument att komma åt musiken han har inom sig. Det är liksom hans uttrycksform, och det är också så vi får höra musiken som han har inom sig. Alltså så delar han upp det, och det är ett väldigt vackert sätt.
Får jag säga en sak en gång där?
Ja.
Jag tänker lite på en grej som jag funderat mycket på sista tiden faktiskt. Och diskuterat mycket med min kille och sådär. Jag har tagit lite så här sköna kvällspromenader i solen. Jag framträdde ju då på den här 20-tal-grejen som jag förstår att du gjorde en liten plugg för i förra avsnittet. Det är ju den här litteraturtidskriften då, 20-tal. Så jag var med där och läste ju min bok. Ja, det gick bra. Men grejen var att det var så intressant när jag skulle göra det där. För att jag har ju sagt det förut, och jag har ju inte gjort något offentligt framträdande med min bok i Stockholm.
Nej.
Jag har gjort på några andra ställen, men inte i Stockholm. Och det är utom på min release då. Och det är ju ändå 2,5 år. Så jag har varit lite så här, det har varit kul. Jag tycker ju det är kul att uppträda. Jag tycker själv att jag är bra på det. För jag tycker att jag har mina moments, liksom, att folk skrattar och sådär. Och då är det ju synd när man känner att man är bra på någonting. Då vill man ju gärna göra det. Alltså det känns ju härligt att göra någonting när man känner att här blir jag levande, här kommer jag till min rätt.
Just det.
Så det är snarare det som jag har längtat efter än att så här, jag måste inte stå på scenen, och jag tror inte att jag kommer sälja några böcker, men jag tycker att själv att jag tillför någonting och känner att jag, men här får jag leva ut och komma till min rätt. Och det är en härlig känsla, tycker jag, när man får vara i sitt esse. Och det kändes bra, jag kände mig väldigt avslappnad och sådär när jag skulle göra det. Men det som blev väldigt påtagligt var ju att, alltså, när jag var yngre, alltså jag har ju väldigt blivit fattad sedan jag var barn. Och när jag var yngre så hade jag ju väldigt stort ego med det här. Alltså man hade en slags idé om att jag ska bli så uppskattad och jag ska vara på det här och jag ska vara på omslaget. Och man har sina rockstjärnedrömmar, fast i mitt fall då författare. Och så man har en idé, eller jag hade en idé om att
ja, man skulle bli upphöjd. En liten hybris men, liksom.
Ja, precis. Om jag var smart och jag var duktig på att skriva redan då, så man fick någon slags självbild att man var duktig på det och så. Och sen har jag ju livet bankat den i huvudet med en hammare i 38 år.
Ja,
och
ja.
Nu är jag ju lite mer på jorden med det här. Jag vet mina begränsningar, jag vet vad jag är bra på, jag vet vad jag har för begränsningar. Lite mer mina begränsningar. Och på något sätt, jag har ju blivit väldigt ödmjukad av livet, om man säger så, på olika sätt och vis. Kanske inte tillräckligt, enligt vissa, det vet jag inte. Men betydligt mer än jag var en gång i tiden. Och det blev väldigt påtagligt då, när jag stod där och fick äntligen göra den här grejen som jag hade sett fram emot då, och läsa i min bok. Och att jag var liksom, jag brydde mig typ inte så mycket längre. Alltså så här, det blev väldigt så här, jag bara, ah, ja, det var kul, jag läste lite i min bok. Kul att vara här, typ. Det var inte så här, åh, hej, här är jag, Ida Tirén, med min roman.
Ja, ja.
Så jag var så här, jag bara, ah, hej, jag kan läsa någonting, vad vill ni höra? Alltså så här, jag bryr mig inte. Och det var inte på något dåligt sätt.
Nej.
Det var inte så, jag kände, hoppas inte folk tycker jag var nonchalant, men jag kände bara så här, jag tog inte mig själv på så stort allvar. Alltså det allvaret jag någonsin har tagit mig själv på, det är borta. Det finns inte kvar. Alltså, jag tar min konst på allvar och tycker det är jätteviktigt. Men min självbild har blivit så liksom, ja, väldigt hälsosam fast plågsam process att komma ifrån den här idén om den här upphöjda grejen. Att man bara, ja, ja, här jag är bara en vanlig bror som har skrivit en bok. Vill ni läsa den så är det kul. Vill ni inte så slipper ni, typ. Och
det är ju väldigt
inbjudande. Ja, det blev väldigt tydligt i den liksom. Sekunden. Ja, och precis, exakt. Och det är ju det, precis när man känner sån här egodöd. Jag bara, I don't care anymore.
Ja.
Och då blir man ju plötsligt väldigt... Det är ju då folk gillar en.
Ja.
Och det är ju så, min kille Gabriel, han är ju otroligt älskad. Alltså han är ju populär, vad han än gör, så folk älskar honom. Och det är ju för att han... Jag vet ingen som har så lite bekräftelsebehov. Alltså han bryr sig verkligen inte. Det är inte så här en pose. Han skiter verkligen i det. Liksom. Han gillar inte. Alltså han behöver inte någon bekräftelse. Och jag har ju ganska stort bekräftelsebehov. Så att ju mer jag liksom jobbat, slipat ner det, känner jag att jag närmar mig den positionen. Så det är väldigt, ja, det är väldigt intressant. För att, och jag tyckte det blev väldigt tydligt när den här egodödprocessen som jag beskrev innan. Liksom, att man känner man bara så här, ah, ja, nu är jag bara glad om jag får skriva lite. Men jag kommer satsa på, nu ska jag satsa på historia och läsa min master. Och så. Allt det andra blir lite oviktigt. Att det blir bara, egentligen, nu känner jag mer och mer bara, jag vill bara att de som vill läsa min bok ska få ut någonting av det. Och det är allt. Det är mitt sätt att uttrycka musiken som finns i mitt hjärta, om man säger så.
Ja, ja.
Och det är inte längre om att jag ska synas eller sådär. Jag bara, det är kul att känna sig sedd och uppskattad. Det tycker väl alla människor. Men den här uppblåsta idén är lite grann att gå tål på. Och nu är det kvar känslan bara, jag vill bara dela med mig av det som jag tycker är bra till världen, typ.
Ja, nej, men
vill
det
ni ha
kanon.
Det så varsågoda.
Och så här, jag råkar hitta på lite nya former av det vackra, liksom. Åt er. Men det är skitbra, för att så här, hybris kan ju verkligen vara en jättekraftfull grej, att man så här, att man satsar på sin sak. Men den kan ju också vara farlig i det att man gör det som du säger, för att men musiken, den ska ju bara få upp, den ska göra att jag blir omtyckt, liksom. Och att den också, om man har den självbilden att så här, jag är så jävla bra, alla ska bara fatta det, då är det lite som att man inte, att det kommer komma av sig själv också. Att så här, Gud kommer se till att jag plockas upp av någon som ser en oslipad diamant, och från det ska jag liksom bara kunna så här blaha ur mig någonting, och alla kommer älska det. Men det, där kan man ju, man kan ju luras också av särskilt vi som jobbar med indie-pop eller är lite i den här så här icke-mainstream som gillar grunge,
smalare.
Typ. Ja, att det ska vara att det ser ju enkelt och effortless ut, liksom. Om ens hjältar är så här Kurt Cobain eller vilka kan det mer vara? Det är väl bara han jag kommer på. men eller att man så här slafsar ur sig. Det kan vara Bob Dylan eller liksom att det är inte det här rena hantverket utan det är någonting nonchalant, snubbligt.
Det finns ett rått liksom. I det. Mm.
Ja, men att det är ju alltså det går ju beyond så här svårt eller lätt. Det går ju inte att öva sig till liksom. Där har man ju bara någon form av det är han liksom. Det är inte jag.
Ja, det är någonting autentiskt med det och det är väl det som är så intressant. Alla håller på att uppjaga det här med AI. Alltså, jag har ändå någon slags idé om att det finns någonting nästan gudomligt i den inspirationen och autentiska uttrycket av en människa i konstnärlig form. Att det är liksom något som bara kommer fram som en våg ur deras själ. Och jag tror det är väldigt svårt att replikera för det är liksom utanför mönster. Om man pratar om alltså att det finns ett energi går liksom i vågor i mönster. Men det som är intressant med när det blir sann konst är att det blir så här lite kaotiskt. Alltså det är ju inte förutsägbart. Och det är lite det du sa innan också, för att knyta an till det. Att så här, hade någon sagt det enklaste svaret, ja det är ju det kanske AI kommer föreslå. Mm. Men ofta är det ju något helt annat som är bara bortanför vad man kan tänka sig som är det bästa, eller som är det kreativa lösningen.
Ja.
Och det är ju någon slags magiskt, ja men alkemi återigen. Alltså någon slags, man blandar till guld av andra ingredienser.
Precis, och ofta är det ju, handlar det ju också om vår, jag tycker man kan lära sig mycket av AI-verktygen som kommer nu, att hur olika de är människor, precis som du säger. Och hur roligt det är mänskligt skapande. Som en detalj. Nu, för ett par veckor sedan så lanserade Photoshop en funktion som heter Generative Fill. Som handlar om att man kanske... Ett exempel var så här. Här är 10 skivomslag och så kan man Generative Filla dem. Så får man se vad som händer utanför kanterna. Att man så här... Eller Mona Lisa. Mm. Och så säger man åt Photoshop att så här, visa vad som händer utanför. Och då så får man se en så här naturvy. Och många tycker det här är fantastiskt. Så här, nu kan du äntligen se vad som sker utanför den här ikoniska postern. Eller vad det kan vara. De här Midjourney som vi har pratat om tidigare. De har en liknande funktion som har ett mycket bättre namn. Den heter Zoom Out. Vilket jag tycker är coolt. Men det var en parentes. Men det som lär mig, det är att ja, men det är ju begränsningen som gör konstverket. Liksom. Och ja, men det är ju vår fantasi. Det där tar ju bara bort vår fantasi. Alltså det lägger ju krokben på. Det är ju att se en liten skärva av någonting som sätter igång vår fantasi. Eller någonting rått, eller en treackordspunklåt. Eller techno, eller liksom någonting jätte, en liten bit som kan skapa stor fantasi. Alltså som ska skapa en värld. Jag tror inte att en så här, en AI som förklarar allting, eller varje konstverk, det kommer liksom inte, det sätter inte igång vår hjärna. Det blir ju bara liksom på sin höjd en liten meme som håller i en vecka. Liksom. Nu är det ingen som leker med skivomslag längre. Eller ser vad som kan hända utanför en känd bild. Liksom.
Mm.
Det är en kul grej. Men det blir ju inte...
Ja. Alltså lite angränsat till det här. Men lite, jag menar inte att byta ämne. Men det kanske på något sätt hänger ihop med det här. Men... Jag skulle vilja fråga dig en sak. Eller skulle vi göra pick your brain? Bolla en grej med dig. Det är nämligen så att min bok då, den har blivit... Jag har jobbat med det här nu jättelänge. Och den har gått från att vara jättemånga 100 sidor. Och sen har jag valt att behålla vissa delar också till kanske en potentiell framtida bok. Och så har det blivit skrivet... Då har jag inte raderat, men flyttat text. Och sen... Jag har ändå gått ifrån att säga, jag vet inte om det var 300 sidor eller 250. Nu är jag nere på 170. Jag vet inte om det här kommer vara det kanske fortfarande kan bli 20. Det kanske behövs fylla ut lite här och var. Så att saker som inte riktigt klara och sådär. Så det kanske blir 20 sidor till ungefär.
Ja.
Men jag känner typ att allt är på plats. Så jag har svårt att se att den här boken kan bli mer än 200 sidor. Och anledningen är för att jag har slipat och slipat. Och det var samma sak med min förra bok. Den var ju ursprungligen typ 900 sidor och blev 250 typ.
Ja.
Och det är klart att vissa människor har sagt jag önskar att den var längre. Men det är också så här, men du kan läsa den igen. Nej, men alltså, man vill stanna kvar i världen längre. Men alltså, det är inte så att en poplåt blir bättre för att den drar ut på dig i 6 minuter till. Och jag tycker lite om, som du säger, den här begränsningen. Och då jag kände jag såhär, oj vad kort den blev. Alltså den tog så många år och så mycket research, jag har hållit på så mycket. Och så blev det bara 170 sidor. Alltså såhär, men varendaste mening är ju full av mening. Alltså har ju plats. Ja, ja, ja. Det finns ingenting för att fylla ut. Utan, och också min stil är ju lite poetisk. Alltså det är ju mitt sätt att skriva på. Det är också lite så luftigt och mycket såhär pauser. Underförstådda pauser liksom. Så det är ju också det. Det är mycket som sägs mellan meningarna också. Som en dikt kan ju ta lång tid att läsa fast den är kort. Ja. Men då har jag funderat på, jag bara, men gud, tänk så är den för kort. Kommer folk tycka att det är så här, oj, jag läser den på 3 timmar. Vad hände? Men jag bara känner att allting är ju där. Allting annat känns liksom överflödigt. Så jag måste nästan lita på att den är så. Men då har jag tänkt på saker. Jag bara, vad kommer liksom andra säga som möts med det här? Ja. Och då har jag funderat på en sak. Att det är ju så mycket nu som är blivit kortare. Alltså från liksom film, från TV till YouTube till TikTok klipp. Visserligen filmer har blivit längre kan man ju konstatera, men ja, vårt attention span är ju kortare generellt. Ja. Alltså vår uppmärksamhet. Och texter har ju gått från att folk läser ju inte så mycket böcker längre tyvärr. De läser kanske tweets. Eller i alla fall blogg inlägg eller textcaptions. Och nu säger folk att folk läser inte captions. Alltså under, vad säger man? Texten under en bild. Längre heller. Jag tycker inte så. Alltså, jag gillar inte det här dumförklarat. Folk läser inte längre. Alltså, det där är inte min diskussion. Det får folk göra som de vill. Men det är ju inte ologiskt att även en roman, alltså romaner har ju funnits några hundra. Alltså det är ju inte som att romanen är en evig form som måste se ut på ett visst sätt. Det är ju som att säga att musik måste se ut som opera. Den evolveras ju också, och nu har vi poplåtar och nu har vi liksom rapplåtar som kan vara 2 minuter eller TikTok-hits som är 20 sekunder. Och det kanske inte är så konstigt om min bok blir lite kortare. Och det är inte att jag har gjort det med flit för att folk ska orka läsa. Men jag tycker ofta det är ett problem att böcker är för långa. I många böcker så kommer det säga 500 sidor som känner bara, ja, den skulle kunna vara 300 sidor. Det tycker jag är oftare när jag läser så mycket då i mitt jobb. Det är väldigt nästan majoriteten av problemen med böckerna är ju att de är för långa. För att man ältar eller upprepar. Det är inte motiverat att göra dem så långa. Det är som dåligt redigerat typ. Det är ju väldigt sällan jag tycker att boken är för kort. Det har nog aldrig sagt, liksom, det har jag nog aldrig hört någon säga. Ja. Alltså på riktigt, som en riktig kritik. Mer att man kanske önskat vara längre. Men kanske romanen kan bli kortare också.
Ja, det är mycket möjligt. Vad förtroendeingivande att jag blev insläppt i ditt mörkerrum där.
Ja, du och alla var lyssnare. Ja. Nej, men vad tänker du om det där? Alltså, har du någon preferens när det kommer till böcker? Måste de vara långa eller korta? Eller vad tycker du liksom, generellt?
Ja, jag behåller din lampa släckt. Jag uttalar mig inte om din bok. Men jag tycker att det finns någonting i att man... Alltså man känner ju verkligen för saker vid olika situationer. Men det är också någonting som hör till den fysiska boken, verkligen. Att man liksom går in i en bokhandel och känner på så här, åh gud vad delikat. Idag köpte jag 3 lite kortare böcker. Liksom.
Just det, lite som en så här godispåse. Ja. Ibland vill man ha salt, ibland.
Precis, eller så här, åh nu är jag Knausgård. Såklart den ska vara tjock och tung. Det blir en konversation i sig, liksom. Att den är så där fet. För att det försvinner ju till exempel i en ljudbok eller en e-bok. Liksom. Där kan man ju se ett minutantal, men det är inte, där har man ju inte samma relation till att tycka att så här, det var snålt. Eller jag vill ha valuta för mina pengar. Eller ja, är det här en poetisk, är det en experimentell roman eftersom den är så tunn? Liksom. Samtidigt så tycker jag att så här en novell... Jag älskar till exempel de här, så här Novelix releaserna. Vet du vilka jag menar? Men jag skulle aldrig läsa någon. För att jag tycker de är för... Det är en investering för mig att öppna en bok. Liksom. Så att jag är inte en vän av sådana noveller, konstigt nog.
Nej. Nej, jag tänker också att nu har det blivit så lätt att skriva eftersom alla skriver på dator, och då har man inte längre den här fysiska begränsningen, man sitter där och ska formulera och redigera och formulera om sig, utan utan det är bara att mata på, copy-pasta och liksom hit och dit. Så att jag tror att det är väldigt många som... Jag skulle kunna skriva en bok på 5000 sidor. Det är bara att man bara ska ha text. Mm. Det är inget problem. Det är inte svårt att skriva mycket. Det är svårt att skriva kort.
Ja, men det är, du kanske får släppa en så här director's cut. En som är 175 en längre, och en som är 550. Det kanske aldrig har gjorts. Det vore kul.
Ja.
Ja, nej, men det är, den ska jag ta med mig. Och så ska jag gå runt här barfota. Och så ska jag tänka länge på det här. Tjocka, tunna romaner. Så kanske jag har svar till dig om 3 veckor. Om jag kommer ihåg frågan då. Eller så har den förvandlats till något annat.
Då kanske jag också fått svar för min läsare. Så får vi se om jag gråter eller skrattar.
Ja. Verkligen. Ja, men ska vi avsluta dagens samtal?
Mm, ja. Jag tänker att dagens samtal, tema, det svåraste livet är osäkerheten.
Ja.
Eller ovissheten.
Verkligen.
Konsten och ovissheten med Ida Thorén och Pontus Dolf.
Ja.
Live det från Vadstena. Nej, men
kanske det kanske är därför vi blir glada av bra konst, för att vi får besöka någons värld som har besegrat sin ovisshet.
Mm.
Det finns ju någonting väldigt tryggt i bra hantverk och konst.
Ja.
Tänk vad vis man blir ibland.
Ta besök. Efter någon timme. Ja, men man får bara låta det sjunka in här när jag ser ut över Östgötaslätten.
Ja, och, slätta.
jag försöker bara hänga med i lingot. Ja. Men,
snart är det, nu är det juli. Tack. Jag ska börja med mina konserter här på Gotland. Så att jag kan återkomma med rapport från dem.
Ja.
Det ska bli väldigt roligt.
Ja, men tack för att ni lyssnar på våran podcast, och kul om ni tipsar andra som kan gilla den i sommaren, som funderar över livet och konsten och varat.
Verkligen.
Och vi hörs ju, ja vi vet inte riktigt, vi har ju blivit lite mer ovissa med
laid
det här
back,
när vi ska spela in. Jag tänker att det är lite som med stavning. Alltså jag vet att jag är väldigt dålig på många saker. Jag är väldigt bra på att stava.
Ja.
Men jag skiter i det. Så att får du ett sms av mig kommer det förmodligen vara helt felstavat. Men det är för jag tycker det är lite kul. Det är som att jag bara, jag jassar loss lite. För jag vet ju att jag kan stava perfekt om jag vill. Och då är det som att jag bryr mig inte längre.
Nej.
Och jag tänker att det är lite som podden. Nu är det så här, men nu vet vi ju att vi kan...
Ja, leverera.
Spela in podd. Då behöver vi inte längre leverera hela tiden. För att nu har vi bevisat för oss själva att vi kunde leverera varje vecka. Nu kan vi vara lite fria med det här.
Ja, precis.
Nu kan kaoset få jobba in lite.
Ja, vi har den som en av våra outputs, verkligen. Så känner jag.
Mm.
Kul. Ja, men jag ska berätta mer om vad jag sysslar med och vad jag har på gång inför hösten senare i sommar.
Ja, vad kul.
Men njut av bröllopet. Ha det så himla kul.
Tack så mycket, och du får njuta av Gotland.
Ja, det lovar jag att göra. Det gör jag hela tiden.
Okej,
okay.
Tack för att ni lyssnade. Hej då.
Hej då.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.